Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vidar var hemma hos mig och hjälpte mig.
Vidar. Vem är Vidar?
Vidar är son till Ted Magnusson.
Och vem är Ted Magnusson?
Ted Magnusson driver en målerifirma sedan 90-talet. Och aha, han är en sån målarmästare.
Aha, hur kom du i kontakt med Ted?
Det var Vidar som tyckte synd om mig och då kom han själv hem till mig igår.
Fick han ordning på spacklingen?
Vi håller på att jobba med alla ormar.
Ormar.
Vi har massor med ormar i vardagsrummet.
Vad menar du med orm? Berätta nu.
Alltså ormar, det kan uppstå när du har till exempel typ så här fuktig tapet.
Och så buktar det
sig. Så buktar det, ja. Och på målarspråk så kallas det för ormar.
Och du har lyckats fixa en massa sådana.
Ja, det är ormar över hela väggen. Så,
ja, det märks att det är du som har vattar.
Ja, så, ja. Så Vida var hemma hos mig och han bredspackla. Ja. Han bredspackla på en halvtimme i hela väggen.
Mm.
Riktigt snyggt.
Mm.
Hej Staffan, välkommen.
Ja, hej.
Vi pratar om hantverksarbete.
Tjena.
Då har du mig till bordet här.
Jajamän.
Staffan, hur är det med din målerikunskaper och spackling? Är du duktig på spackla?
Spackling? Eva?
Va?
Spackla, måla. Alltså en riktig man. Rätta mig om jag har fel, Chang.
Han går igenom en period just nu.
Han har köpt en ny lägenhet som han ska göra i ordning och nu har han fått för sig att bli händig.
Ja.
Så nu sitter han och skryter för mig om allt vad han gör med lägenheten.
Ja. Nej, men jag kan byta lite strömbrytare och sådana saker kan jag göra, lite elektriskt. Men i övrigt så är det tummen exakt i centrum av handen.
Men har du kännedom om el?
Kännedom om el?
Vad heter det? Man ska kunna vara kunnig inom el.
Jag är ju fan elektrisk själv ju.
Ja, det är sant.
Tycker jag i alla fall.
Det finns en huvudregel om man pillar hemma med strömbrytare och sånt och ska skruva bort dem och
stänga av strömbrytaren. Stänga av strömmen.
Ja, men alltid ha en hand bakom ryggen. Om ni känner till den.
Nej.
Jag tänker på Zorro.
Det är en sån där gammal regel. För att skulle det vara ström och du pillar med båda händer.
Ja.
Och spänningen går genom ena handen till den andra. Då passerar den över bröstkorget och hjärtat. Och då kan hjärtat stanna. Men har du en hand bakom ryggen. Då rör det sig genom ena sidan på kroppen ner till foten i sådana fall. Och då dör du inte åtminstone. Så en bra tumregel när man pillar.
Ja, okay. Min lösning är som sagt för att dra ner strömmen helt enkelt med hjälp av en brytare. Och då kan jag ha händerna vad jag vill.
Mm. Vi gjorde det en gång på stor industri, den stora strömbrytaren. Så skulle vi klippa en kabel som var grov som grovare än en snusdosa. Men det var ström i den. Så man kan aldrig lita på det där helt. Så.
Gick du på begravningen sen eller?
Nej, jag försökte... Jag höll i en avbitartång för att äta mig genom yttersta höljet för att kolla om det var aluminium eller koppar i tattare som gör. Så ville jag veta vad för metall. Och det kom genom skyddshöljet. Och sen small det som ett gevärskott. Så var ena käften helt bortbränd. Alltså metallen smälte i. Det var en jävla smäll.
I have a feeling this will be a new part of our conversation every time. And a part where I will zoom out. Probably you, Ashkan, as well.
Ah, välkommen.
Renovering.
Ja.
Alltså jag måste säga att jag berättade för Chang att Vidar från Magnus och Måleri var med och hjälpte mig häromdagen med spärrfärg, så jag tänkte bara skryta, och jag har lärt mig att spackla lite grann.
Okay.
Så spårar du som allt annat.
Alltså jag tänker ju mest på makeup, alltså, och tjusa kvinnor när man snackar om spackla. Så, att, så det är min association av någon jävla anledning.
Brukar du göra det? Alltså nej, spackla kvinnor?
Nej, men jag brukar ge försiktigt beröm om det, om det har varit framgångsrikt.
Vad betyder det? Spackla kvinnor?
Nej, men alltså måla kvinnor. Men,
alltså när du sminkar dig, att de spacklar sig. Får ta bort
rynkorna. Är det ett uttryck?
Är det? Make-up. Alltså spackla, det är liksom ett slangord eller för att måla sig.
Varför säger man inte bara renovera?
Renovera kvinnor.
Renovera, det är mer operation. Spackla, det är när man sminkar sig väldigt grovt.
På många arbetsplatser får man ju inte kommentera kvinnors utseende. Får man göra det på kvartal?
Ni har inga kvinnor där väl?
Jo, jag har Frida.
Jaha,
ja. Och hon, jag ska inte outa henne, men hon har en del egna regler som inte är de där generella och sådär. Så en gång var det någon som sa någonting om hennes hår, det var positivt och hon gillade det.
Mm. Kommer ihåg. Tjejer brukar gilla komplimanger.
Det beror på
inte alltid.
Av rätt män.
Ja, exakt. En ful person kan inte ge en komplimang. För då,
nej,
då är det,
jag tror de gillar nog komplimanger även för mindre attraktiva män. Men de måste göra det till en grej att nej, han ska inte säga något om mig. För hon är så mycket finare.
Nej, jag tror de tycker det är creepy om en man som de tycker är ful eller
och det beror på hur du säger det.
Nej, inte nödvändigtvis.
Om du placerar dig själv i kompisfacket och säger, ja, åh, vad trevligt hår du har idag.
Säg att det är en betydligt äldre man på arbetsplatsen som hon ser som en fadersfigur. Ja. Som säger, vad fin du är idag.
Jag håller med, men inte någon som hon tror kanske att han har någon intresse.
Ja. Man behöver ju inte smyga fram och flåsa fram det örat på henne. Det är klart, då kanske det kan tolkas lite.
Pratar vi fortfarande om Frida nu? Du Staffan, när man går igenom din karriär,
ja.
Så jag har nog aldrig sett något liknande hur mycket du har hunnit med.
Det beror på att jag har levt så länge också, i och för sig. Alltså började tidigt, på 1900-talet.
Ja. Hur gammal är du, Staffan?
66.
Jag har aldrig sett en fräschare 66-åring.
Ja, jag vill se ut så här när jag är 66.
Alltså, hörrni grabbar.
Nej, men på riktigt, Staffan, du är
nu,
otroligt
fräsch. Nu blir han
generad här. Men jag blir glad också.
Sätt.
Ja, alltså, frågan är, okej. Men jag har visst, jag har också inte haft någon jävla riktning i livet, alltså yrkeslivet egentligen. Det var, eller hur? Så att jag visste ju inte om jag skulle vara där eller hur taget.
Fast journalistik har ändå varit en röd tråd genom hela livet.
Ja, och framförallt väldigt mycket där jag får använda min röst också. Så att mitt röstorgan är centralt. Tack.
Har du jobbat med något annat förutom media? Alltså något helt, finns det något några dolda talanger?
Jag har bara jobbat med media. Ja. Jag
menar, sen du var 20-årsåldern?
Ja, sen jag var, alltså, när jag var 90 så praktiserade jag på radion, Stockholmsnytt, det som fanns före lokalradion Arskan. Före lokalradion fanns det något som heter regionalradion. Och som 19-åring praktiserade jag där. Och sen dess har jag varit i den här branschen. Alltså sen jag var 19.
Men du var 18 år när du började journalisthögskolan?
Ja, och det kan inte jag rekommendera rent allmänt.
Varför?
Ja, dels för att jag visste ju ingenting om vare sig samhället eller mig själv. Hade ingenting att stå på förutom att jag var glad att gymnasiet var slut och sådär. Och att jag ville komma till radio för jag tyckte det var ett fantastiskt medium. Just bland annat av tekniska skäl. Genre, det här med elektricitet och sånt där. Och,
ja, just
och hur ett högtalarelement fungerar.
Du vet vad fantommatning är?
Ja, absolut. Det gör jag.
Men är det inte sånt man får lära sig på journalisthögskolan? Om samhället och sig själv?
Alltså, grejen var, jag var lite, jag är i många avseenden sent utvecklad, brukar jag säga.
Det är inte ensam om.
Det är inte ensam om. Nej, du också. Ja, men det framgår ju av hans bok. Så att det här är inga privata hemligheter utan offentliga hemligheter. Så att när men jag ville göra radio och sökte till journalisthögskolan. Och det var intagningsprov på den här tiden. Alltså jag sökte 1974 när jag gått ut gymnasiet. Och då var det prov. Det var en psykolog som skulle träffa mig. Det var en aktiv journalist. Och så var det en massa intelligensprov och såna saker. Men det känsliga var att de här intervjuerna. Är det här en lämplig person för att bli journalist? Det var inte betyg alltså. Jag hade bra betyg men hade ingen nytta. Och jag var ju på vippen att inte komma in. Jag var sist av alla 60 som kom in. Jag hade sämst så att säga, betyg av psykolog och journalist som kom in. Så jag var jättenära att inte komma in.
Var det att de misstänkte du hade höger åsikter eller?
18-årige Staffan, direkt från gymnasiet på Lidingö. Fast där kan man säga att när jag kom till journalisthögskolan, då märkte jag att jag kom från Lidingö. Det gjorde att jag blev insorterad.
Just det.
Och sen såg jag väldigt valpig och otrygg ut. Och så hette jag Dopping. Och jag undrar om inte en del människor trodde att det var något slags adligt eller något sånt här. Här kommer den här överklassaren från Lidingö. Och honom ska vi hålla kort. Jag fick det intrycket i alla fall, så jag kände mig väldigt utanför och fel där. Det här var inte svar på frågan, va? Men pass på, så här kan det gå om man ställer en fråga.
Vi hade Janne Josefsson på besök och han kallade inte för journalisthögskolan utan vad sa han, kommunisthögskolan.
Ja, det gör han.
Upplevde du också att samma sak eller?
Ja, det var alltså såna insamlingsbössor för Rödluvan och Röd Front och sånt där, precis överallt. Ja, alltså det stod bössor till det och så var det affischer från de här vänsterorganisationerna i korridorerna på journalisthögskolan.
Han gick väl... Men det var ju korridoren.
Okej, det är så konstigt. Det var inte själva lektionssalen. Det är skillnad.
Jag kommer ihåg på någon lektion så var det någon som tyckte att vi i hela klassen skulle skriva under någon protest mot USAs krigföring i Vietnam och sådär. Det kunde få plats på någon lektion och sådär. Men han gick väl i Göteborg, Janne Josefsson, va?
But now I have a question, like why it seems everyone is in agreement that the left has been very interested in journalism. Why was there like lack of interest from the right? Why is it like the right did not try to get into journalism in the same way? Det är att äga sanning.
Ja, alltså visst, det har gjorts försök ju att påverka hela samhällsdebatten från högerhåll. Man skapade Timbro och sån här stiftelsen Fritt Näringsliv när man näringslivsfakta, det här är från 70-talet alltså. Men man försökte inte att påverka journalister som var unga, det har rätt i. Men det är nog delvis därför att man uppfattar att de är så otroligt ideologi, impuls, emotionellt styrda, de här unga människorna. Och folk vill ju ofta rasera de äldre samhällen när man är ung och då blir det nästan per automatik, i alla fall då, blir det liksom en vänsterposition.
Ja, men varför äldre journalister? Varför är de mest vänster?
Ja, det vet inte jag, ärligt talat. Mm.
Kan det inte vara att det är alltså journalistyrke som många andra, det är så här hantverkaryrke, och hantverkaryrke generellt sett är på vänstersidan än höger?
Det är inte många hantverkare.
Ideologi har genetisk komponent. Så du är genetiskt, du kan genetiskt vara lagd och vara lutad mer åt vänster eller höger. Så om du är vänsterlagd och vill klanka på etablissemanget, då blir väl journalistiken naturlig plats att gå till.
Yeah, but it's not just genetic though, because...
Inte bara.
But why like young people who would be genetically more disposed towards conservatism, why were they not interested in journalism?
You know? De är inte... Du kanske inte är lika sugen på att klanka ner på samhället.
Och de som är konservativa, de är ju mer för att bevara, och då hamnar man inom försvarsmakten eller polisorganisationen. Där har de konservativa personer.
Jag tror vi tänker lite för mycket politik här och lite för lite om vad press och journalistik handlar om. Okay. En reporter vill ju göra någonting märkvärdigt och få beröm och bekräftelse. Och då ska man väldigt gärna avslöja någonting. Alltså någon som har makt på hög nivå, och i bästa fall så ska det leda till att personen får avgå eller hamna i fängelse och sådär. Den drivkraften tror jag är viktigare än om man är konservativ eller socialist. Det är på något vis, det finns ju helt enkelt massa ikoner inom journalistiken och folk vill vara som dem. Jan Guillou var ju en sån på 70-talet och naturligtvis Woodward Bernstein. Så den här viljan av att liksom skaka om makten och agera som om man själv inte var makthavare. Det är många journalister är ju det, men de låtsas inte om det. Det tror jag är en starkare förklaring till att bli så här. Sen dessutom, journalistiken, det blev fler journalister, blev populärt på 70-talet, och vänstervågen som började ungefär 68, den har ju präglat hela samhället och jättemycket hela akademin och jättemycket journalistutbildningen.
Kan vi inte bara enas att det var en ren slump, alltså att tiden var så?
Men är det möjligt att det håller på att ändras just nu?
Men alltså, frågan är, har jag någon slags stämpel eller någon riktning i journalistiken? Det sägs ju inte rakt ut, men det antyds här. tycker
att
jag.
Du, verkligen inte.
Eller att jag tvärtom, att jag inte har det. Eller att jag skulle vara höger.
Så här,
finns någon sån antydning?
Om jag får göra en analys, alltså, inte på dig, men kvartal. Den kom ju inte från ingenstans alls. Den kom ju för att det fanns väl en vakuum där som behövde fyllas. Och jag har tagit mig tid och lyssnat igenom väldigt många så här fredagsintervjuer.
Mm.
I vart fall de första åren så var det väl ändå en genomgående tema, du får rätta om jag har fel, att det var ju liksom samhällskritik och liksom ändå hög invandring och liksom att man slår hårt mot vad heter politikerna för att de inte har varit tydliga med de frågorna. Och där uppfattar jag att kvartal fyller en roll, och det är väl mer på högersidan än vänster.
Vad är mitt i svensk journalistik? Vilket medium är det som vi kan säga här är liksom ingen vinkling alls?
Nyheter idag.
Så kan vi
placera
ut de andra medierna sen i relation till det. Är det Sveriges Televisions nyhetsredaktion som är mitten? Är det Dagens Nyheter? Är det Aftonbladet? Är det Svenska Dagbladet? Är det TT? Ja, säg gärna om du vet svaret. Men det var ju Jörgen Wittfeldt ensam som gjorde alla poddar i början. Så när du talar, Hanif, om hur det var i början, då tror jag att man kan lätt hitta svaret i vad Jörgen Wittfeldt tyckte saknades, eller vad som liksom inte var som det skulle i Sveriges Radio där han jobbade i många år. Där jag också har jobbat, men jag slutade 2005. Och han uppfattade då att det fanns ett antal frågor som i alla fall inte beskrevs på allvar utan en massa sidoblickar eller utan underförstådda budskap eller underförstådda saker som man inte talade om. Och det faktum att, nu talar jag liksom som ambassadör för Jörgen här då, det faktum att han tyckte att det var någonting som saknades, och framförallt den här frånvaron av att vilja uppfostra publiken. Det var det som jag tror kom till uttryck i minst de första 15 intervjuerna som han gjorde. Sen kom ju veckopanelen sen också.
But also like it makes sense kind of like att kvartal eller Jörgen eller ja, ni generellt tyckte att det fanns en åsiktskorridor. Och den åsiktskorridoren, den bevaras mest av vänstern skulle jag säga här i Sverige.
Men varför skulle kvartals respons på det betyda att de är höger?
Nej, inte nödvändigtvis.
För att om de skulle vara vänster så skulle de vara nöjda med situationen.
They would oppose the narrative of the left that is trying at least to preserve that åsiktskorridor.
Jag tycker kvartal har varit det enda mediet som jag kan gå in och läsa och bli överraskad varje gång, varken av att det är höger eller vänster, utan att det är väldigt intressant och objektivt ska jag säga, men intressant, långa analyser som jag gärna vill ta del av. Jag har aldrig sett kvartal som höger.
Så det kommer
sätt.
Alltså inga kritiska frågor till mig här uppenbarligen. Det är medhårs.
Jag säger det. Om vi tar din från journalisthögskolan, 18 år. När du är klar, vad gör du då?
1976 på hösten så går jag ut och tar journalistexamen som bara var 2 år på den tiden. Det är min akademiska utbildning. Och jag vill ju fortsätta med radio. Då ska alltså Stockholmsnytt läggas ner 77 och så startar den nya lokalradion. Och jag skulle förstås vilja jobba där, men jag är ju jättegrön. Jag har inte blivit så här otroligt professionell bara på min praktiktid. Och jag ska dessutom göra lumpen. Är uttagen till kokgruppchef, passar mig inte alls bra, och jag ville till Värnpliktsnytt men jag visste inte exakt hur man skulle söka. Så att du frågar mig vad jag gjorde efter. Alltså jag ville göra radio, jag ville göra det i Stockholm, och jag ville gärna få utlopp för den här känslan av direktsändning. Det är direktsändningen, men det är magiskt i början alltså.
Jag måste bara fråga, vad gör en kokgruppchef?
Ja, den personen är chef för en grupp med folk som kokar, eller rätt sagt kockar, som lagar mat helt enkelt. Man är ansvarig för gröt och matlagning i det fält.
Då är du duktig i köket nu då?
Jag var helt värdelös. Jag kan berätta att jag var inne i 2 månader på så kallad gröntjänst på IA till Kungsängen heter det då.
Ja.
Och jag tummen mitt i handen när det handlar om spackla och snickra. Det hade jag också när det handlar om matlagning på den tiden.
Så de fick svälta soldaterna?
Ja, faktum är att jag kommer ihåg att jag fick i uppdrag där att jag skulle dopping ska tända pannan. Liksom, det var en slags vedpanna som man sen skulle laga mat på. Det här var 1977 alltså. Och ja, det var klockan, jag tror det var klockan typ 4:45 eller sådär skulle jag dra igång det där, för att gröten ska vara klar kanske 6:15 eller sånt här. Inte fan fick jag fyr i pannan. Jag höll på som fan och lade in tidningar och grejer. Alltså i någon slags kokvagn. Och det jag gjorde, och jag var ensam om det här, som vi tar minst, det här är egentligen, för det här är sånt här väldigt jobbigt att tala om alltså. Det här, jag har gömt det här långt in i mig.
Ja, om det kalla gröten.
Ja, så att, men det var verkligen, och sen kommer den här skäggige stora löjtnanten då och ser att jag inte har tänt. Jag kommer ihåg att jag fick en rejäl avhyvling och kände mig att det här, jag var ganska värdelös på det här. Jag skämdes och var lite skraj. Jag tänkte att jag gjort bort mig. Men hur fan kan ni sätta mig som kokgruppchef? Har ni liksom inga förmågor alls att bedöma kompetens?
Men det var väl någonting som gjorde ändå att du skulle bli någon form av gruppchef. Du hade vissa kvaliteter. Annars så blir man ju vanlig liksom så här,
min intelligens skulle jag tro att det var det som han hade gått på. Ja, hur som helst så lyckades jag sen i alla fall söka till Värnpliktsnytt. Och ni vet att det har varit som en slags plantskola för massa journalister. Dit vill jag. Och dit kom jag. Och då blev jag medveten om att det finns såna här rock'n'roll-journalister som liksom lever ett jävla liv på nätterna och ändå gör succé på redaktionen på dagarna och sådär. Det var lite fascinerande. Jag var ganska väluppfostrad, det kanske ni märker. Eller har det... Och så kommer då de här typerna, till exempel Bert Wilborg. Någon som känner till Bert Wilborg, han är tyvärr avliden idag. Han var på Aftonbladet många år, sedan jobbade hos Stenbeck, det blev som informationsansvarig. Han var USA-korrespondent en period för Aftonbladet. Han är lika född samma år som jag förresten. Och han var en riktig murvel av den gamla sorten. Han lyckades, samtidigt som han gjorde lumpen på Värnpliktsnytt, så jobbade han halvtid på Aftonbladet. För han var redan anställd. Han var 22 år, hade redan jobb där. Så att han jobbade på nätterna, vet inte om han redigerade eller vad han gjorde. Va? Men han jobbade till, jag tror han jobbade mellan 4 och 8 på natten. Sen kom han till lumpen. Sen gjorde han värnplikten alltså på dagarna efter att ha jobbat halva natten. Och han tjänade rätt bra då på Aftonbladet.
Säger det mer om lumpen eller om Aftonbladet?
Det här säger...
Eller om honom kanske?
Om honom och att man alltså på 70-talet kunde alltså ha ett halvtidsjobb på en kvällstidning samtidigt som man gjorde värnplikten. Sen hade han då vissa vanor då, exempelvis att han tyckte att när vi tog lunch då på Värnpliktsnytt vid redaktionen, då skulle vi gå till en restaurang, Pub Armborstet. Och han tyckte att oxfilé, en stor stark och en sexa bäsk, det passade mig bra till lunch. Jag var 22 då, men alltså, så jag fick ju en massa olika impulser om hur man kan vara journalist på olika håll. Men innan jag var på Värnpliktsnytt så hade jag lyckats få jobb som nyhetsuppläsare på tidningarnas telegrambyrå TT, som 21-åring. Mm. Det var jag som läste upp nyheten om att Elvis Presley var död.
Eller så.
Wow. Fan.
Annars hade väl inte någon trott på det riktigt, men nu gjorde jag det.
Men Staffan, du har ju en väldigt speciell röst. Den är ju väldigt len och fin. Alltså, ja, har det alltid haft
Ja, men Mustafas då.
Han var kanske intresserad.
Nej, alltså, man måste kunna ge en komplimang.
Ja, jag gillar det. Och på min tid så fick man alltså gå till logoped, oavsett om man hade problem eller inte. Aha. Alla ska lära sig att hur rösten ska formas, hur andningen ska gå till och sånt där. Och hur man analyserar en text för att kunna betona och frasera.
Men inte nu, eller?
Nu är det inte något krav.
Fast
det är
inget undantag för skåningar.
Det behövdes inte eftersom de inte släpptes fram till mikrofonen. Förrän vid ett visst datum på 70-talet när den första skåningen som heter Rolf Hansson fick läsa nyheter på skånska. Och det var någonting som tidningarna skrev om.
Ja.
Sen dess har man släppt fritt naturligtvis. Då var ju
blev din röst ändrad av logoped?
Absolut. Alltså, ja, och jag blev på Radio Stockholm som jag började på 1980 så blev jag dessutom trakasserad för vissa av mina ljud. Jag hade såna här främre skeljud. Jag sa 77 och Stockholms sjukhus sa jag då. Och det blev jag hånad för. På den tiden kallades det för fruntimmers ske. Nästan alla norrlänningar har ju sådana sker som vet de pratar sådär. Men jag blev hånad för det. Men jag ändrade också lite grann mina Alltså jag sa kanske, min morsa säger fortfarande, jag ska inte gå till läkaren imorgon, läkaren. Och jag fick lära mig att läkare, inte läkare och sådär. Dörr, inte dörr och sådär. Men jag kom ju redan från Mälardalen, så att det var inte så att man måste göra om helt och hållet. Men när det handlar om min andning och hur jag bygger upp rösten, så har jag alltså, nu tänker jag inte ens på det, men i flera år gjorde jag alltså röstövningar och andningsövningar varje dag innan jag gjorde någonting i radio. Flera år. Så att...
Men märker du att du, är det någonting du bara gör när du har en mikrofon framför dig, eller säger du läkaren i privata sammanhang?
Nej, jag säger på samma sätt nu. Och jag säger inte kvinnor och såna saker. Jag säger alltid kvinnor. Det måste man inte göra. Det är inte att fel att säga kvinnor.
Jag säger fruntimmer. Men...
Fruntimmer menar du väl?
Men du nämnde radio, ja. Att det var direktsändningen och att det var en magi. Jag ville berätta om den här magin.
Ja, alltså jag var ju skitskraj för det första, även för att banda i början. Alltså mikrofonen, den där gröna lampan. Folk, det var alltid en grön lampa som tändes förr i tiden. Det har vi nästan slutat med nu, va? Jag hade mikrofonskräck i början. Så skrämmande var det. Samtidigt hade jag den här otroligt starka längtan efter att kunna fungera vid en mikrofon. Att det skulle låta okej ut i sändaren och så här. Men magin i direkt sändning, nej, jag kan faktiskt inte förklara det riktigt, Örskan, vad det handlar om. Jag bara märkte i alla fall att stora delar av min nervositet försvann när jag väl var liksom ute i direkt sändning. Kanske lite grann som att en del skådespelare faktiskt har ångest innan de går ut på scenen, men sen händer det någonting, va, när man får det här mötet. Jag fick ju någon slags kärleksaffär med mikrofonerna till slut. Och särskilt när jag var ute. Vi gör jättemycket direktsändningar från stan, och jag var HF-reporter, som man talar om. HF betyder high frequency, men det var tekniken vi använde. Jag blev något av en specialist på att göra direktare på stan på Radio Stockholm.
Did you also like interview people all the time?
Ja, allting. Och väl otroligt lite manusberoende. Och skulle jag säga någonting av fakta, så skrev jag det för hand 2-3 minuter innan jag gick i sändning, så funderade på, så skrev jag några saker på de tidningar jag hade framför mig.
One thing that I'm curious about, apart from like how one has to pronounce words, for example, how was the language, how free was the language, how much could you, did you have to be like really proper with the person that you're interviewing, or was there like more room for like joking or like to talk about like to say something that is like a bit considered too private now, improper to talk about? Do you understand what I mean?
Det är som att du frågar, som att Staffan var journalist på 1800-talet. Så hur var det?
The case changed.
Nej, men du är inne på någonting, Omar, där. Och alltså, när man är ute i miljö, du står vid Sergels torg, eller du pratar med någon organist i Klara kyrka, eller någon som just ska starta en springtävling i Ursvik, i den här miljön, så tar man ju liksom, då försvinner de här liksom formella grejerna som man ofta gör när man befinner sig i kanske en lokal som signalerar att det ska vara högtidligt. Radiostudior förr i tiden kunde göra att det kändes som att herregud, jag är en slags laboratorium här. Det här är inte liksom ett vardagsrum. Nu försöker man ju lite grann i alla fall att få den här studion att se ut lite grann mer som ett vanligt rum. Och det just för att man ska ta av sig de här formella kläderna. Men Omar, jag betalar om en sak för dig. Jag jobbade ju 2,5 år på TT:s radioredaktion. Det fanns ju inget högtidligare, mera formellt stelt än TT på den tiden. Och jag gjorde mig till då. Jag var 21 år och skulle låta som jag var 50. Jag försökte, alltså det är för att få trovärdigheten. Så att jag sa ungefär så här:
och det är dags för nyheter från TT. Statsminister Torbjörn Fälldin sa tidigare idag i riksdagen att Centerpartiet kommer att... Så där höll jag på. Och det tyckte min chef då, Kai Karlman, var bra, för att det fick inte komma ut att den här dopping var liksom en 22-årig typ som liksom knappt var torr bakom öronen. Så att, och då, där sa man det och dem, och vi sa till en så här att herr Fälldin sa vidare i debatten, varvid oppositionsledaren herr Palme genmälde och sådär. Så pratade jag på TT. Sen kom jag till Radio Stockholm där det var helt annan kultur, plus att det inte var liksom nyhetstelegram och manus. Så att jag har varit över hela den här informella skalan.
Det är multiple personality.
Och du har ju sett, Mustafa, hur min konstiga karriär och så vidare. Jag håller med. Det är ju hela skalan från det mest seriösa, allvarliga, på gränsen till formellt trista, till totalt trams och underhållning, Lili och Sufsi, och inte ett vettigt ord.
Because something that, knowing you, something that I hear sometimes and it makes me smile when I'm listening to Kvartal, that I kind of know your sense of humor. You have somewhat of a cheeky sense of humor. And sometimes I feel that you are trying to push that a little bit with the guest, and you're like testing, huh, is it like far enough or should I go a bit further? That makes me smile.
Jo, absolut.
Men hur många olika röster kan du göra?
Nej, jag håller inte på att imitera. Jo, det gör jag i och för sig. Alltså, mina barn hör ju det så fort det är någonting säger de konst på radion, så imiterar jag det och karikerar och hånar. Är det du menar? Du vill, men...
Ja, om du nyss gjorde du ju en röst när du ska låta som en 50-åring, eller nu är det ju 66 förstås, men
vet du vad, häromdagen så fick jag faktiskt nöjet att lyssna på när Henrik Jönsson imiterade dig, Chang.
Jaha!
Jäklar vad han gjorde det bra.
Alltså?
Ja, apropå det.
Vilket sammanhang var det?
Ja, men han var ju med i veckpanelen hos oss, och vi brukar ha lite AV ibland efteråt och sådär, och hur vi kom in på dig har jag ingen aning om. Jag nämnde nog att jag skulle hit förresten.
Okej.
Och då fick han naturligtvis en del olika råd då.
Jag kan faktiskt säga att Henrik har prisat dig i flera tillfällen, Chang, och sagt att du är en, kanske till och med, eller är en bättre entreprenör än vad han är, och har sinne för entreprenörskap bättre än vad han har.
Det säger han bara att jag blåst honom på någon affär sen så.
Men, han sa att du spelar flåbusen, men du är egentligen en smart ingenjör, tror jag att han sa ungefär.
Jag vet inte. Jag håller hellre min bad boy-stämpel, för då har man inte förväntningar, då kan man inte göra någon besviken.
Du, en sak som jag läste om dig var hur många turer du har fram och tillbaka hos Sveriges Radio, Studio 1 bland annat.
Tre gånger har jag varit där.
Hur lyckades du gå dit, lämna, gå tillbaka, lämna, alltså, hur gick det där till?
Ja, först, jag var med och startade Studio 1 januari 93. Innan dess fanns det något som hette Kanalen. Och jag hade precis sagt upp mig på TV4 där jag jobbade de första 2,5 åren. Och jag hade ju jätteproblem med min image. För att det var efter att jag gjorde Radio Stockholm och Listan framförallt, det här popprogrammet 87-88, så hade jag en stämpel av att jag var en tramsputte och en popprofil. Och oseriös. Kanske lite skärm och kul, men absolut inte en seriös journalist. Och jag kände då framförallt, jag kommer ihåg en speciell händelse 1989. När jag hade gjort ett extra knäck på en klubb i Stockholm som heter Melody. Och så hade jag var moderator eller konferensier som man då för en modelltävling. Och det var svarta pengar, kan jag känna nu. Jag kan ju inte bli partiledare, märker jag nu, eftersom jag fick svart 1989.
Chang blir glad nu.
Vad sa du?
Chang blir glad nu.
Ja, det hade varit värre om du hade tjänat vita pengar. Då hade jag sett ner på det, men okej.
Ja, men grejen är så här, att det här var då hade jag slutat på Listan, men hade ett nytt jobb på Malmö TV. Och kände så här, fan, ska jag aldrig kunna få bli seriös journalist? Är det stängt för mig? Det verkade så, för jag hade sökt sommarjobb på Ekot och sånt där. Jag hade slutat på Radio Stockholm och ville bli, jag ville i alla fall inte bara göra underhållning. Om jag får göra lite underhållning och lite seriöst, men jag fick inte göra något seriöst alls. Och sen när jag stod där och tog, jag tror jag fick 8,000 i handen för det här jobbet, den här på Melody. Och det var en känd jury som jag intervjuade då inför publiken där. Hälften var jävligt berusade av juryn och så vidare. Det var liksom lite allmänt dränget och lite sunket och så här. Och så fick jag 8,000 i handen 1989.
Det var ju
som att få 75,000 kronor. Oj. Och så tänkte jag så här, jag såg ner på mig själv då. Jag sa så här, för helvete Staffan. Om du verkligen vill göra någonting journalistiskt som inte handlar om trams och sånt där, och där din frisyr är det viktigaste tillgången, då kan du fan inte ta såna här jobb. Från och med nu, inga fler fnaskjobb.
Men vad fan, flask tjänar ju bra med pengar.
Du får tänka på att det här, kontexten här 1989, det här är alltså bara 22 år efter att vi fick högertrafik i Sverige. Ordet fnaskjobb har inte riktigt samma konnotation som nu alltså.
Är det svåra? Men det är ändå världens äldsta yrke, så man får ju ha någon respekt för det, tänker jag.
Ja, okej. Okay, men du får... Ja, okay. Ja, hur som helst, jag ville så här. Jag tänkte att om jag ska stöpa om min image och bli en person som är respekterad för bra journalistik, då fördröjs förmodligen den processen om jag står på Melody här och gör den här typen av jobb på kvällarna. Och så kan jag då efteråt gnälla, varför fick jag inte liksom komma till Aktuellt eller Samhällsprogrammet? Så att jag sa till mig själv då att nu, låt bli det här och försök överleva utan fnaskjobb. 1989 sa jag det här till mig själv, tror jag var april, maj. Och det här var då året efter kom jag till TV4 i och för sig, men som kultur- och nöjesreporter, det vill säga jag hade fortfarande stämpeln om att jag var liksom på den lätta avdelningen. Men sen gjorde jag inga fler sådana här jobb, och 92 så bestämde jag mig för att sluta på TV4, för jag tyckte inte att jag hade en bra roll där och jag borde kanske ha diskuterat med cheferna istället och fått en bra roll, men jag var lite för impulsstyrd. Så att jag säger upp mig först på hösten 92 och har inget nytt jobb. Så har jag gjort flera gånger. Dumt. Jag har inget nytt jobb och undrar och vill tänka radio. Fan, jag var ju bra på radio. Och tänk om det finns något seriöst jobb. Jag är ju ändå ganska seriös. Jag hade lett några nyhetssändningar också på TV4. Då ringer jag en bekant till mig som heter Gunnel Werner. Som var jättekänd samhällsjournalist, både radio och tv. Och som jag kände delvis därför att jag varit på Cypern som FN-soldat några år tidigare. Som pressofficer. Och då lärde jag känna henne och hennes man Peter Werner som bodde på Cypern. Hon var programledare på Kanalen, det stora samhällsprogrammet. Och då ringde jag till Gunnel Werner och sa, du, nu ska jag sluta på TV4 här. Fan, tror det finns något jobb på radion? Hur fan ska jag göra? Jag ringde verkligen och vädjade. Och då sa hon, ja men... Hon var alltså programledare på det som var före studiet. Ja, jag ska sluta här, säger hon. Och hela programmet ska förändras här. Så att, och de behöver ju folk faktiskt till det här nya programmet som ska börja snart, säger hon. Thomas Nordgren var så kallad gruppchef. Så att hon kopplade ihop mig med Thomas Nordgren och tyckte själv att det skulle vara en bra grej om jag skulle komma till att studiet behövde någonting som var lite piggare än det som fanns liksom i de gråa P1-korridorerna. Så jag... fick det jobbet att vara en av fyra nya programledare på Studio 1. Och det var det första, så att säga, första riktigt seriösa programledarjobb som jag fick efter TT-tiden.
Så taking risk pays off.
Ja. Men jag fick ju reda på efteråt, efter bara någon månad där, att det var jättemycket motstånd i Radiohuset mot att jag skulle få det här jobbet. Och särskilt på Ekoredaktionen så var
varför
det...
just mot dig?
Ja, för att jag hade ju kvar den här imagen av att jag inte var en seriös... Och jag hade ju gjort... Det här var ju långt före kryptoniten och sjang. Det här var långt före det. Kom sen. Men ändå, det jag hade gjort på Radio Stockholm, att det här programmet Listan, att jag hade liksom blivit popkändis radiomässigt i lokalt i Stockholm. Det räckte för att jag inte var av det rätta virket. Och det motståndet ledde ju inte till att jag inte fick jobbet, men jag kände instinktivt i Radiohuset så här att jag inte riktigt var i mottagen. Den där har jag känt vid andra tillfällen också i livet, det där att jag funnits ett motstånd ibland väldigt orättvist, tycker jag, och jag är känslig för sånt.
Men hur är då känslig? Blir du nedslagen av det? Eller?
Ja. Jag har en känsla ofta, eller framförallt de första 50 åren av mitt liv, att inte riktigt höra till, att inte passa in, att vara utanför gemenskapen. Det har gjort att jag till stora delar har vant mig vid att vara utanför gemenskapen. Det har blivit nästan som en identitet och sånt. Så jag är väldigt glad när jag kan liksom skapa bra relationer med människor idag. Men jag var van vid att inte vara med gänget ganska mycket i de första åren.
Nu minns jag, vi hade en diskussion om det här på Clubhouse för typ 2 år sedan.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg att vi snackade på Clubhouse, men inte ett ljud av vad jag sa, kommer jag inte ihåg.
För det jag minns är att jag tror vi andra pratade just om utanförskap och att det var, jag minns att jag har oftast förknippat just utanförskap med att man har kanske någon utländsk bakgrund och där man per automatik tänker att alltså att man har företräde att känna så. Men jag minns att jag blev så förvånad över att det du sa också, att du kände en utanförskap.
Ja, det kan, ja det kan, och en del kanske tror att jag liksom koketterar här och att det är inte så. Men det kommer väldigt djupt ifrån mig där. Och det här på journalisthögskolan när jag var 18 år och liksom kände liksom att den här överklasskillen från Lidingö, vad fan har du här att göra? Vi ska göra revolution. Samma sak när jag på Radio Stockholm, när jag var, så var det efter ett halvårs vikariat, jag kom dit 1980, så visade det sig att ordföranden för fackförbundet på Radio Stockholm, SIF-klubben, kraftigt argumenterade i klubben för att jag inte skulle få förlängt. Alltså facket. Trots att ledningen på Radio Stockholm ville ha mig kvar. Och
argument, de kände solidarisk, ja.
Argumentet var att jag var fel typ för Radio Stockholm. Och så, det var andra gången så att säga, jag kände det motstånd. Tredje gången då när jag kom och studerat ekoredaktionens motstånd. Alltså tre sådana signifikanta faser. Och nu talar jag om yrkeslivet. Jag har ju ett privatliv också. Jag har vant mig lite grann med det där. Och jag tror att det har... finns kvar lite grann och så. Så att, och det, jag tror också att det har skapat en viss känslighet hos mig som jag kan exploatera journalistiskt, som gör att jag har nytta av den. Det är jobbigt att ha den som människa, men jag använder den liksom som ett verktyg eftersom jag kanske noterar en del. Och det du säger om att jag har som små cheeky saker, ja, det... Jag hittar dem hos mig själv och så kanske jag levererar dem så här lite subtilt. Och det, jag tycker om det. Jag lyssnar mycket på nyanser. Och det är därför jag tycker att talad journalistik är så intressant. Det är så jävla mycket som får plats i rösten, i pauseringarna, i det du inte säger, hur du ändrar ton, betoning, röststyrkan som man kan ändra. En journalist som skriver, det är ju samma röststyrka hela tiden, bokstäverna ser likadana ut. Jag använder det där speciella som det här ljudmediet har.
Men du säger att det var i yrkeslivet. Var det samma sak i privatlivet eller?
Ja, alltså eftersom identiteten, jag hade ju inte så många kompisar när jag var ung dessutom, så att det jag gjorde yrkesmässigt var väldigt stor del av mitt liv och sånt där, så att det var samma sak där.
Du är gift va?
Nej, har varit.
Har varit? Mm. Hur gammal var du när du träffade henne?
Den kvinnan som jag gifte mig med och som jag har tre barn med, Kristel, jag var ju 39.
Men du hade tjejer innan henne?
Ja.
Ja, ja. Så det var ingen incel eller så?
Nej. Du säger, det är bra att vi kommer in på det här också. Ja.
Ja, men vi pratade om 50 år i utanförskap. Vi vill liksom se hur illa var det.
Jag försöker ge mig på en kritisk
det
fråga.
Det kan vara lite existentiellt också, sånt här sang. Ja. Du tolkar saken väldigt, väldigt konkret.
Ja, det gör jag.
Jag tänker på det här med när man pratar om utanförskap. Det är ju, en stor utav det är ju en känsla. En stor del av det kan vara också en identitet, men det behöver ju inte vara verkligt. Hur mycket av det tror du att det var verkligt och hur mycket du efteråt ser att det var fiktivt som man tillskriver sig?
Om ens eget fackförbund vill man ska bli av med jobbet, då är man
det. Det är ju en situation.
Det var flera som ville ha mig kvar och som försvarade mig. Jag fick inte själv vara med på fackmötet för jag var vikarie och hade inte tillträde till fackmötet. Däremot har jag varit medlem i journalistförbundet ända sedan jag var, innan jag fyllde 20. Men jag ska ju inte namnge någon här alltså, men när folk försvarade mig på det här fackmötet och sa att en doping är bra, honom ska vi ha, då blev den här ordföranden så förbannad, han kastade en stol på en ljudtekniker som fick uppsäka läkare efteråt. Så att i och för sig är jag ju lite mallig över att min person liksom genererar sådana här kraftfulla möten. Jag kommer ihåg din fråga.
Jag väntar på svar.
Och jag tror nu efterhand i den otroliga visdom som jag tycker har blommat upp hos mig på senare tid att det är nog delvis inbillat från min sida. Jag tror inte att jag var lika exkluderad som jag kände mig. Jag tror nog att jag har en tendens att tolka saker och ting på det viset.
Men är inte Stockholm en stad man väldigt lätt känner sig ensam i? När jag flyttade upp från Skåne så slog det mig när jag satt i tunnelbanan. I Skåne, utanför Kristianstad, man tar en buss ut till, jag vet inte, Brösarps backar eller vad fan man ska.
Brösarps backar!
Ja, där de bräker. Ja, sitter du på bussen, det är 4 pass på bussen och så du. Och det är, jag vet inte vad, 30 säten. Det är klart du sätter dig i närheten av någon av de andra och tjabbar skit 20 minuter.
Nej, det gör
minuter.
Du inte.
Jag gjorde.
Jävla freak.
Ja, jag är en freak.
Låt personen sitta i fred.
Han pratar om Skåne nu.
Jag pratar om Skåne och det var fullt normalt där.
De är, sociala och normala. Där.
Ja, men det är inga konstigheter. Så att snacka med någon, för vi sitter här 20 minuter. Vad fan ska vi göra? Glo genom fönstret som två fånar och då kan man väl snacka lite skit. Så jag pratar med alla möjliga på tåg och bussen och sådär. När man var någonstans. Så kom jag till Stockholm. Jag är ju likadan när jag är här. Då sätter mig på tunnelbanan och så börjar jag prata med någon som sitter mitt emot. Jag tänker, har jag ätit något konstigt? Och ryggar tillbaka, luktar jag? Eller vad är det med folk här? Liksom? Sen provar man, och man märker, det funkar inte. Folk blir livrädda för en.
Ja.
Och då helt plötsligt så är det som att man är omgiven av människor, men man känner sig helt ensam.
Liksom. Är det verkligen så i Skåne?
Mycket mer.
Hur ofta kom folk och satt sig bredvid dig?
Ja, men de verkar vara mycket mer sociala.
Alltså när jag kom flytta till Kristianstad efter lumpen, jag hade bott där i en studentkorridor en vecka. Efter en vecka var jag bjuden till typ 3 olika hemmafester. Jag kände inte en käft där när jag flyttade dit. Det var verkligen bara, åh, någon ny idiot. Ja, men häng med oss här.
Ja, så är det inte här.
Staffan, om jag får komma med en liten utmaning. Mustafa, se ifall du håller med. Är det inte så att om man är liksom lite grann från ett finare område inom citattecken med Lidingö, Östermalm och så, så finns en föreställning att man har det så mycket bättre, men i det så kanske också finns att man känner sig väldigt ensam. Men jag och Mustafa, vi var på konfirmationsläger och majoriteten av de här ungdomarna var ju från finare områden, men och vi hade ju massor med fördomar. Jag hade massor med fördomar om dem. Men när vi satt oss ner och började prata med dem så var det väldigt många som kände sig ensamma. För det fanns ju en massa föreställningar om dem. Hur de skulle ha varit. Men det visade sig många...
Men fördomar som vad?
Fördomar om att man är liksom från liksom finare området. Man har det mycket bättre. Man har per automatik en nära krets och umgås att man har ett bra liv.
Man har allt det materiella.
De är sådana som äter med bestick hemma och grejer.
Ja. Det kanske man har, men att det finns en otrolig ensamhet i det. Och att många känner sig ensamma, men det fanns inte ens någonstans ett forum att prata om. För man fick inte ens prata om det.
Men ja, jag vet inte hur det är med det. Men alltså, jag bodde i en lägenhet på Lidingö. Visserligen ganska stor, men en lägenhet 3 trappor upp i liksom ett flerfamiljshus. Hade aldrig bott i en villa, hade knappt varit i en villa när jag går i skolan. Men bara för att jag är från Lidingö så tror man då att jag är överklass. Så att,
och men det var gåslever till frukost där va?
Ja,
det är ju också att man känner sig
utanför krav. Kryddost på sportbröd hela tiden.
Och kryddost sen så, på sportbröd?
Ja. Ja, och så var det sån här djupfryst juice, Donald Duck. Det var sån här liten, rund liten cylinder. Och den var djupfryst, den här juiceklumpen. Och den tog han liksom med sån här elvis på morgonen för att få liksom liv i den här juicen. Så att, och det var då 6:15 när jag inte hade gått upp än i rummet intill. Jag hade inte så bra ljud.
Men då bodde du hos föräldrarna eller bodde du själv? Ja. I en stor lägenhet.
Alltså, jag pratar om barnet Staffan då.
Alltså barn, jaha. Jaha.
Men alltså jag
tänkte du kanske hade den där Donald Duck till du var 25 eller något. Han ifall haft den till mot 30
i alla fall. Nej, det var gåsleverfrågan du hade om att det var. Nej, men jag kommer från verkligen typisk medelklass.
Ja, men att det blir alltså att när man är från medelklass att per automatik så blir det en utanförskap för att det normala där man ska vara är ju liksom vara från arbetarklass för att man ska kunna slå uppåt, men om man är från medelklassen då är det på något sätt, man har inte ens rätt att klaga.
Men det som var på journalisterskolan, det typiska där var väl att de flesta andra där i skolan de...
Okej, du har lyssnat så här långt på sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista Måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Domoste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubb Gista Måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plätt. Tack, min vän.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.